Hej och välkomna till podden Life of SWK. Idag så ska vi träffa en gäst som heter Christer, a.k.a. Muskelsmurfen på Instagram. Om ni vill in och följa honom på en gång så får ni se hur han ser ut. Men Christer är en fantastisk människa som har valt att komma hit och dela med sig av sina erfarenheter lite från amerikansk fotboll. Men han har genomgått en större period av psykisk ohälsa, till och med på den nivån så att han valde att försöka ta sitt liv. Ni ska få höra honom berätta om allt det här. Det kommer i den senare delen av avsnittet. Så att även om ni inte är intresserade av amerikansk fotboll och Christers liv för övrigt, så tycker jag verkligen att ni ska hänga kvar och lyssna på den delen. Extremt viktig podd som verkligen ligger i tiden, då ett par vänner till mig har valt att avsluta sina liv. Så att det här är ett ypperligt tillfälle att kunna få prata med någon och få en lite större förståelse om hur en människa som mår på det sättet resonerar och hur Christers väg tillbaka har varit. Jätteintressant podd. Så luta er tillbaka och lyssna på dagens podd. Och vill ni vara med och supporta poddens utveckling så kan ni göra det via att gå med på Patreon, där jag lägger upp massa bonusavsnitt och en hel del annat här i. Så vill ni gå med där så kan ni göra det på patreon.com/lifeofswk. Nu kör vi! Hej och välkomna till podden Life of SWK, och idag har jag en superspännande gäst. Han är nästan bredare än vad han är hög. Välkommen till studien, Christer Gangstad!
Tack så jättemycket.
Var det en bra beskrivning?
Alltså, jag tycker inte att jag är så stor, men tydligen.
Du är den bredaste gästen jag haft.
Okej, okay, tack.
De där latsen och den där ryggtavlan är någonting utöver det vanliga.
Okej, okay, ja.
Men det är inte därför du är här, utan vi ska ju faktiskt, eller ja, det, dels är det därför.
Ja, lite grann.
Ja, lite grann. Mm. Men du, innan, jag brukar alltid börja med att ställa en fråga. Mm. Kommer du ihåg första gången du och jag träffades?
Första gången vi träffades, det var på gymmet.
Ja, det var på gymmet.
Jajamän.
Newsflash.
Ja, precis. Ja. Var det.
Vad, kommer du ihåg vilket år det var?
Jag kommer inte ihåg året, men jag kommer ihåg att det var när du var där med Tappad som barn och spelade in ett träningsavsnitt med Niro.
Ja, just det!
Då undrar jag, vem är du?
Då var, ja, precis. För vi har säkert sett varandra.
Absolut.
På gymmet, det är så mycket. Du är ju så fokuserad när du är på gymmet.
Jag försöker vara där av en anledning.
Du är inte som jag.
Nej.
Man är bara där för att må lite bra. Liksom. Ja, just det. Ja, just det. Vi drog en träningstur och spelade in till YouTube. Så jag kan tänka mig att det såg lite konstigt ut.
Ja, men du gjorde det. Men efter det så började jag kolla lite grann på din YouTube och det också då.
Okay. Ja.
Det är spännande.
Ja,
det är högt kul att vara här. Ja, högt och lågt. Det är kul att få vara med istället också då.
Ja, exakt. Mm. För du har ju en sjukt spännande historia som vi ska börja beta av. Känner du till Niro?
Ja, jag vet ju vem det är som jag har hållit på och tränat och så en hel del.
Det är
så
genom gym.
Jajamän. Gymstudier. Mm.
Ja, har du träffat, har du hängt mycket med honom?
Nej, jag har inte hängt mycket med honom, det kan jag inte säga att jag har gjort.
Men
jag
alltså, han är så jävla skön. Han är en högpresterande människa i allting han gör. Och där kan ju tänka mig att vi alla tre är lite lika.
Ja, absolut. Så är det ju. Man vill ju inte vara nummer två.
Nej, känns det jobbigt att vara nummer två?
Jag vet inte.
Du har aldrig varit nummer två. Oh, snap! Nej, men vi pratade lite innan här. Och det är ju någonting som liksom, om man ska beskriva dig, så är det ju just att du är väldigt högpresterande. Genom allt du gör.
Ja, det är väl, har väl varit och är fortfarande både positivt och negativt. Men det stämmer.
Har det alltid varit så?
Ja, alltså sen jag var 17-18 kanske. Aha. Har det varit så i alla fall.
Så det, genom skolgången har inte varit så här, åh, jag ska vara bäst, MVG på allt liksom?
Nej, alltså, fan. Jag var väl väldigt, väldigt bra i skolan också. Men det var ingenting jag hade just då, utan det var när jag började idrotta på lite högre nivå som jag kände att det här passar mig, eller det här vill jag vara. Och då fortsatte det idrottsmässigt, arbetsmässigt, alltihopa. Det, ja. Nummer ett ska jag vara, annars behöver jag inte göra det.
Okej, okay. Men vi ska faktiskt backa bandet lite grann, så man får en liten bakgrund om vad du är för lirare. Hur gammal är du?
Jag är 48, född 75.
48 bast?
Jajamän.
Och är du i ditt livsform?
Ja, jag kan väl säga att hyfsat i mitt livsform i alla fall. Jag var kanske lite bättre i december förra året innan skadan, men jag är på väg tillbaka och ska bli ännu bättre.
Det är ändå coolt.
Ja.
Fy fan coolt. Så då är du född alltså 75, snabb huvudräkning. Nej, jag hade skrivit det innan. Jag ska inte ta på mig cred för det. Och du är född och uppvuxen här i Västerås.
Jajamän.
Så du är ju, det är Västerås-anknytning. Fan vad bra. Vilken skola gick du på när du var yngre?
Jag gick på Bäckbyskolan, uppväxt på Bäckby.
Bäckby?
Bäckby.
Nice.
När jag var yngre så hette det Bäckby.
Ja, och som sagt, bodde du där ute i de...
Jajamän, jag bodde där hela tiden fram tills jag var... Ja, 17-18.
Ja. Men skolgången då?
Mm.
Hur var du? Var du en lurig rackare eller var du väldigt snäll?
Jag var väldigt, väldigt snäll. Väldigt blyg, tillbakadragen. Gjorde det jag skulle. Och lite mer och sen ingenting.
Det alltså, var så alltså?
Ja, faktiskt. Inte en ogiltig frånvarotimme i hela min skolgång. Ingenting.
Fan, det låter som mig.
Ja, jag tror dig.
Ja, men jag har alltid varit superseriös i skolan.
Ja.
Alltså, skolan ska man ta på allvar. Och ska man ändå vara där kan man lika gärna anstränga sig lite.
Absolut, håller helt med.
Däremot så var jag ju inte ett MBG-barn.
Nej.
För det fanns ju sport vid sidan av. Var det samma sak i ditt liv?
Nej, egentligen inte. Jag har alltid haft jättelätt för att lära mig. Så skolan var oftast inget problem. Var det inte. Sen började jag idrotta. Egentligen när jag började gymnasiet lite mer. Och jag gick bageri på gymnasiet. Det var inte den tuffaste linjen.
Bageri? Konditorkonst läste jag på,
ja, precis.
På Vänströmska. Så, du har aldrig varit så mätt.
Nej.
Och jag åt så mycket bullar och tårta.
Jag gick i den också.
Ja, det gjorde du.
Ja.
Lade du på det lite grann? Eller?
Ja, men man gjorde det lite grann. Sen var jag sjukt fet på den tiden ändå. Så att,
och då var du överviktig hela tiden?
Ja, sen jag var kanske 10-11. Så har jag varit överviktig.
Har det varit ett problem, tycker du?
Alltså det är väl anledningen till att jag aldrig gjorde någonting innan jag gick i skolan. Jag var ju aldrig ute och festa, jag var aldrig ute med några människor eller något sånt där. Utan, var det då? Utan, när jag slutade spela vanlig fotboll när jag var 12-13 så rasade vikten uppåt.
Okay.
Sen har jag alltid varit stor, eller jag har alltid varit fet egentligen tills jag började då idrotta på allvar när jag var 17-18.
Och då valde du en sport där man kan dra nytta av att vara lite korpulent.
Absolut, och det var ju anledningen till att jag började med den också.
Det var så?
Ja, men så var det.
Vad är det för sport?
Amerikansk fotboll.
Uff!
Var det. Och på den tiden så var det faktiskt ganska nytt i Sverige fortfarande. Så att var du stor så var du jättevälkommen egentligen.
Aha.
Och det var ju så det började för mig. De hade några träningar på Vänströmska där man fick gå och titta. Så gick jag dit och kollade och sen så stod jag på planen sen och körde.
Fan sjukt. Är det Västerås Roadiers?
Jajamän. Det är där jag spelat de flesta åren.
Det är helt sjukt. Jag har varit på någon sån match. Någon vän till familjen som höll på och grejer och sådär. Och jag har aldrig varit så förvirrad i hela mitt liv.
Nej, men det stämmer. Det är så för de flesta. Jag tror att min mamma som har sett de flesta matcherna fortfarande inte fattar någonting.
Kan vi bara... Alltså det här, jag tycker det är så intressant. Oh, vänta, jag fick 1000 frågor samtidigt. Jag ska försöka sortera den. Hur lång är en match?
I Sverige så är den 4x12 minuter. Men kan hålla på allt ifrån 2 timmar till 4-5 timmar.
Så det är 12 minuter aktiv speltid hela tiden?
Det är ju inte alltid aktiv speltid heller. Det beror på om man passar bollen eller springer med bollen, om man fångar den eller inte. Så att det är jättemycket sånt. Här.
Så vi säger att... vad säger man, first down, då är du har 3 försök på dig.
Fyra försök har du.
Fjärde måste du sparka.
Du måste inte, men oftast så sparkar man iväg bollen till motståndaren beroende på vart du är på delen av planen.
Okej, okay, det är bara för att ge motståndarlaget sämre förutsättningar än om du fuckar det fjärde försöket.
Precis.
Mm, okej. Okay. Nu förutsätter jag att folk har sett lite grann. Vi ska inte dra grunden från början. Okej, så 4x12 minuter i Sverige. Är det samma sak typ Super Bowl?
Den är 4x15. När du spelar proffs i USA och sånt så är det 4x15.
Ja. Och det är ju mycket liksom dödtid.
Ja.
Måste det vara. Ja. 4x12 minuter kan pågå i 2,5 timmar liksom. Under de här tiden, vi kör i stora drag. Då har du ju offense och defense.
Precis.
Vad spelade du?
Mestadels defense egentligen. Det var ju lite både och. I Sverige framförallt, för det är inte så många som spelade. Men så där var det mycket både och. Men mestadels defense, det är väl där jag har spelat. Och de flesta som då håller på med det vet vad jag gjorde för någonting.
Ja. Ditt lag då, när ni försvarar, hur ser det ut? Hur många är ni?
Man är 11 på plan.
Det är 11 mot 11,
jajamän.
Som fotboll liksom.
Jajamän, så stämmer det.
Och sen hur alla har sin roll, antar jag.
Så är det ju. Och oftast så ställer man de största längst fram som står och pucklar på varandra bara. Och sen bakom dem så står det mellan 3 och 4, 5 personer till. Som då egentligen deras uppgift är antingen att springa fram och tackla han med bollen eller springa bak och hindra någon från att fånga ett pass. Och där stod jag i mitten av dem.
Okej. Okay. Så du slapp var en av köttnackarna längst fram?
Ja, alltså grejen, storleksmässigt så var jag nog en av dem. Men galenmässigt så var jag nog en av dem som gillade att springa in med folk hårdast. Så att det var därifrån då. Så huvud mot huvud som man då fick göra på den tiden inte göra längre. Så det var väl min specialitet, för det var inte många som ville möta mig där då.
Nej, det ser ut som en jävla tjur kommer. Jävla nacken är ju det brutalaste jag sett. Okej. Och sen så så finns det, när man försvarar då, då är det liksom ett generellt försvar och man försöker att lista ut hur alltså anfallande lag ska spela.
Ja, så är det. Och det, alltså från, tittar man på sidan så ser det väldigt enkelt ut, men alla har ju sin speciella uppgift och beroende på hur offense då ställer upp så ställer man upp olika på defense, så man har ändå ett förberett spel man ska göra, att någon ska gå till ett visst håll för att lura även då offense att kunna tro att här är det fritt fram, fast okay, att det inte är det. Så det är väldigt, väldigt mycket taktik.
För det är alltid någon dåre som springer.
Ja.
Innan det hattas loss liksom.
Precis, det brukar vara det. Och det är ett sätt för offense då att visa hur gör vi på defense, hur försvarar vi, följer någon efter eller står vi kvar, är det ett zonförsvar eller följer vi efter man.
Åh, så smart.
Så det är lite sådana saker som är. Så att det är sjukt mycket taktik.
Så det är inte bara liksom man.
Nej, det är inte, utan det är väldigt mycket zon också.
Åh, shit. Jag, som sagt, jag har ju rötterna i hockey. Och när man tittar på hockey med någon som inte har spelat hockey själv så inser man, oj, du vet ingenting. Och det är, nu är jag den personen. Så här. Men jag kan samtidigt försöka sätta mig in i hur mycket dribbel och hur och stå där. Mm. Det är aslätt att sitta på läktaren och bara, men täck den där gubben då. Men när man är nere på plan och allting är tight och liksom, du har ingen helikopterperspektiv så är det ju extremt svårt.
Och sen så har du en coach på sidan som ska ge dig tecknena på vad du ska göra för någonting som du ska hinna berätta för de andra på planen innan spelet går igång också.
Ja.
Och på defense bestämmer du inte när spelet går igång utan det är offense. Ja. Så att det gäller bara att vara redo hela tiden.
Om man tar anfallande lag då. Mm. Finns det en sån här bok med olika spel?
Ja, en playbook. Absolut. Gör det. På hur många 100 sidor som helst. Den kan byggas och bli större och större.
Och alla vet.
Alltså,
I stora drag,
beroende på vart du spelar på offense så vet du olika saker. Den som egentligen vet allt är ju quarterbacken. Han behöver veta var linjekillarna går, vart de springer någonstans. Han behöver veta vart running backsen ska springa och kunna ta bollen och wide receiverna. Så han behöver kunna allt.
Mm.
Men en linjekille behöver kanske inte ha koll på vilka routes en wide receiver springer.
Nej, okej. Okay. Man ska kunna sin egen uppgift. Liksom.
Ja.
Men är det liksom quarterbacken som är... Det, har du en bra quarterback så kan du komma betydligt längre i ett spel. Är den så jävla viktig?
Den är ju väldigt, väldigt viktig, absolut. Men har du ingen linje som kan skydda dem så kan inte han göra någonting heller. För då blir han ju smälld på en gång. Då kommer sådana som mig springandes emot då. Eller som jag på den tiden.
Så det är inte så enkelt som college fotbollsvideos från USA. Där det är så här, ja men de har de vinner.
Nej, men det är en stor del av det. Det är ju den viktigaste personen, så är det helt klart. Men utan rätt skydd eller rätt personer runt sig så kommer han inte kunna göra sig rätta.
Ja, exakt. Jag fattar. I försvarsbiten då? Mm. Kan det liksom vara en kille i försvaret som är så jävla bra så att man kan verkligen tippa över en match? Ja, men, eller är det bara ett lagspel?
Nej, alltså men man ska ju alltid säga att det är ett lagspel, absolut. Ja. Men nej, alltså det finns ju extra bra människor oftast då, alltså i vissa lag. Det finns ju några stycken som alltid är exceptionella som man då kanske inte vill möta, vilket gör att man då istället på offense och väljer att jag springer åt andra hållet mot var den här killen står.
Okay.
Då har man ju kanske då flera som är beredda åt det hållet.
Ja.
Och så är det. Och det var väl lite grann det som hände för mig många gånger, bland annat att jag kanske inte fick mest tacklingar hela tiden, men de sprang inte där jag stod heller oftast.
Okej, de visste att det blir tufft att springa.
Det kan
springa
bli jobbigt. Sen finns det ju folk som är sjukt bra, absolut, men i alla fall när man spelade i Västerås, kanske i division 1, så var det ju inte hela tiden att de ville springa över mig. Så
nej,
var det.
Exakt. Din start var i Sverige då?
Ja, precis.
Vart tog du vägen sen?
Sen åkte jag till USA på high school och spelade ett år där. Eller gick i skolan då och ville spela amerikansk fotboll.
Och det här är gymnasietiden?
Det är gymnasietiden. Efter jag gick ut gymnasiet här, efter de 2 åren jag gick på min bulltekniska linje där. Så åkte jag över till USA och skulle spela amerikansk fotboll. Det var ju min plan. Och det blev väl så, men det kom dit som svensk och vill spela amerikansk fotboll, så var det absolut. Men du börjar typ som fjärde avbytare. Var det. Så att jag fick ju verkligen visa vad jag kunde hela vägen. Då. Men det gick bra. Efter halva säsongen så startade jag på defense och även en hel del på offense. Så då spelade jag resten av matcherna. Så att, det gick väldigt bra. Det var väldigt kul.
High school football-grejen. Hur pass utbrett är den? För college football... Mm. Fotboll är ju helt absurt.
Ja.
Är det samma känsla eller?
Ja, men lite så är det. Det är på en mindre nivå, men det är också sjukt många som spelar. Det är ju alla spelar ju på high school, i stort sett gör de. Man delar ju upp säsongen i olika delar. Alltså det är, amerikansk fotboll är den första delen. Då spelar ju de flesta amerikansk fotboll. Det är den sporten som är för killar just då. Nu är det väl lite andra sporter också, men på den tiden och skolorna som jag gick i så var det så. Jag bodde i en liten by, ska man säga så, med 5000 invånare. På våra hemmamatcher så var det 6-7 000 pers där. Så att det var ju liksom...
What?
Alla var ju där. Och då hade vi ändå två skolor som spelade amerikansk fotboll. Så det var ju match på en annat ställe också i lilla byn då.
Wow!
Så att det var... Man är ju olika.
Hur var derbyserna?
Derbyserna, det var en gång per år och de var sjuka. då var det runt 10 000 och vi hade den på hemmaplan när jag spelade där. Och alltså det var trash talk och det var både det ena och det andra hela tiden. Ah. Och sen så... Var det då?
Men det känns ju ändå som att jänkarnas liksom sportkultur är så mycket mer fröjdig än vad svensk är.
Ja, det är det.
Alltså jag var borta och hälsade på en polare som pluggade i Florida. Och då var det någon så här damvolleybollmatch. Och bara, kom vi ska gå in här. Jag bara, vad fan ska vi in och kolla på volleyboll? Du, det har aldrig sett en sån jävla fest.
Nej.
Och den första enda volleybollmatchen sett. Och det var sånt jävla ös. Och det var liksom maskotar som stod och skrek. Och alla var helt... Jag tänkte, vad fan vad har de här tagit? Vad fan håller de på med droger hela gänget?
Alltså? Ja, men det är så det funkar med idrotten i USA. Och där är det väl väldigt mycket som man kan se på tv-serier. Alltså idrottare i USA på high school, då är det en av innekillarna eller innetjejerna. Så enkelt är det. Det är stora saker som händer hela tiden. Det var pep rallies och allt möjligt, bara för att dra igång alla.
Ha, vad kul. Hur länge var du där?
Jag var där i 1,5 år var jag där. Drygt 1,5 år. Jag åkte dit innan säsongen började, gick hela året i skolan. Och sen så var jag kvar lite grann på sommaren och tränade vidare. Men sen åkte jag hem.
Vart tog du vägen sen då?
Och sen spelade jag i Sverige i 3 år till. Varav 1 år då som vi gick upp i Superserien och spelade. Gick väl inte jättebra. Vi vann en match. Gjorde vi. Och efter det så var det väldigt många som slutade. Eller gick till andra Superserieklubbar. Och då fick jag ett erbjudande att åka till Norge och spela. Så då åkte jag till Norge och spelade ett år.
Oljepengarna?
Ja, men precis. Det finns pengar där. Nej, men då spelade jag för Vålerengen då, som var stora både i amerikansk fotboll och hockey och vanlig fotboll.
Aha.
Så då var jag där ett år och fick spela. Bara för skojs skull egentligen. Jag tjänade inga pengar direkt, men jag fick gratis boende, mat, lite fickpengar. Kunde vara där ett år och spela både i norska ligan och sen lite grann ute i Europa då. Så eftersom jag hade vunnit norska ligan så var det lite sådana matcher.
Nice. Lärde du mycket på det året? Eller de
ja, men alltså, ja, jag lärde mig väl en hel del där. Jag lärde mig mest i USA kan jag väl säga. Efter att ha spelat 2,5 år i Sverige och sen så åkte jag till USA så kunde jag mer efter 2 veckor. För att det är ju sån stor skillnad, nivåskillnaden. Men i Norge så lärde jag mig väl ännu mera. Jag var en av lagkaptenerna när man var 4 stycken. Fick ta ännu lite mer ansvar och göra lite sådana saker också då. Vara liksom en av dem som var där för att styra. Var det. Så att det var kul.
Ja, vi ska inte snöa in hela vägen på det. Men hur länge spelade du?
Jag spelade fram till 2019 faktiskt. Så att det var alldeles för många år, om man säger så, skademässigt. Jag hade några år emellan där som jag inte körde. Då, men sista säsongen jag gjorde var 2019.
2019, inte så länge sedan.
Nej, det är ju inte det.
Det är sjukt. Men jag har en till fråga kring just amerikansk fotboll. Från den här, som du sa, att en större spelare, en korpulent spelare kanske var att föredra. Mm. Har det inte ändrat enormt mycket enligt, speciellt NFL och sådär? Att det är mer fan superrippade snubbar?
Som... Ja, men det är väldigt mycket atleter mer idag. Så är det ju. Sen är de ju fortfarande sjukt stora. Men det är ju inte, man ser inte de här stora magarna det på folk. Utan det är väldigt...
Man tror inte att det är en sumobrottare som gått fel?
Nej, precis. Okay. Det finns några, men det är inte så många, i alla fall inte där. Utan det är väldigt, väldigt mycket explosiva människor. Väldigt vältränade människor. Och så är det ju även i Sverige och så också nu. Det är ju, fortfarande så sporten är liten, alla är välkomna säkerligen att spela fortfarande, men det krävs mycket mer än vad det gjorde när jag började.
För det har jag tänkt på med kring hockeyn och basket också liksom. När man alltså ta på Jordans tid, han var ju liksom väldigt atletisk av sig, men när man tittade i deras lag så kunde man ju se någon som kanske inte liksom var i sitt livsform så, men ändå var extremt duktig skillsmässigt liksom. Och även i hockeyn, jag menar Wayne Gretzky, alltså han var ju en liten tarm egentligen.
Absolut.
I dagens hockey vet du fan om man alltså.
Nej, men det hade inte funkat för honom idag på det sättet som det gjorde.
Inte var så överlägsen som han ändå var. Han var ju fortfarande med den skillsnivån så hade han ju gjort sig bra ifrån. Liksom. Men det är intressant att se hur det utvecklats och att, som sagt, att det blir mer atletiskt.
Ja.
På gott och ont. Mm. För alla har ju inte anlag för att bli extremt atletiska.
Precis, liksom. Så är det.
Men du var inne lite på skador. Jag kan tänka mig att det har blivit en hel del genom åren.
Ja, det har det varit.
Vad är det värsta liksom, just amerikansk fotboll? Vad är det som går?
Alltså jag har ju slitit av båda biceps har jag slitit av. Alltså det mest normala, eller vad ska man säga, det som händer oftast, det är väl fingrar som hoppar ur led, går av och sådana saker. Men det, rent krasst, det räknas ju inte det som en skada, utan det är bara tejpa och köra. Men annars så är det väl, det är mycket axlar som tar stryk. Alla tacklingar, axlar, nacke. Jag har opererat ena axeln, slitit av båda biceps.
Varför biceps? Är det när någon slinger förbi och du försöker stoppa den?
Exakt så har det varit för mig i alla fall. Då. En av var en sån när jag försökte stoppa en kille som det slets den av. Den andra var jag fick en hjälm rakt över biceps så den bara, den gick av.
Tjong.
Exakt så lät det. Var det då?
Ja, vad, har du gjort någon annan sån här skada nyligen i närtid som är lite...
Jag hade
så sticker ut på något sätt.
Lite grann kanske.
Lyssna nu, det här är askul. Nej, eller men, det är hemskt, men det är fantastiskt roligt.
Nej, men jag slet ju av hela quadricepssenan i december. Det gjorde jag.
Du kan inte bara säga sådär latinska
förlåt.
Namn.
Nej, förlåt. Om vi säger där lårmuskeln fäster nere vid knät. Den gick av. Och allting hamnade uppe i höften egentligen.
Sa det tjong då?
Ja, grejen är, jag hade så sjukt mycket adrenalin just då för att det var massor med tjuvar i butiken. Ja. Så att,
har du alltså jagat en tjuv så intensivt så att du slet av lårmuskeln?
Ja, det var så det blev.
Okej, det skrattar till ändå. Okej. Ta oss tillbaka, för vi ska snart gå in på vad du har jobbat under tiden. Men vi kan ta den här, då avslöjar vi lite grann. Vad hände?
Vad hände? Jag var uppe i Umeå och hjälpte till att bygga en ny butik där jag jobbar. Och så var det att vi hade precis öppnat den. Jag var där, åkte upp igen för att bara kolla så allting fungerade. Skulle hjälpa dem lite grann. Går ut i butiken, bara sen skriker någon stoppa tjuven och så springer det en kille förbi mig, en liten kille. Så då vänder jag mig om, springer i fatt honom.
Amerikanska fotbollsgrejer.
Ja, bara, det var, blev lite så. Tackla honom bakifrån. Det jobbiga var att dörren hann inte öppnas på vägen ut genom de här skjutdörrarna. Så att vi flög in i dörren, flög tillbaka, landade över mig med mitt ben böjt och så small det. Gjorde det. Jag låg där och brottades ett tag till, men jag var tvungen att släppa honom till slut för att benet följde inte med. Så då...
Insåg du direkt då att fuck det?
Nej, det var ju det jag inte gjorde, för jag hade nu så adrenalin i kroppen. Så jag var så här, jag var förbannad att jag inte kunde resa mig upp först. Jag fattade inte, så skulle jag ta hjälp av en kollega och resa mig upp. Och nu hör vi till den biten att jag väger ju inte 15 kilo heller utan närmare 120. Så att han fick inte upp mig först och jag fattade inte varför. Och sen så kom det en kille till och hjälpte mig upp. Men så ramlade jag nästan ner igen när jag stod, för att jag kunde inte stödja på benet. Okay. Så då fick de hjälpa mig bara typ vid lagerporten, och så ställde jag mig vid lagret och sen fan, det här känns inte riktigt bra, någon måste nog köra upp mig till lasarettet, jag tror det har hänt något.
Men det viktigaste, fick ni tag på snubben?
Ja, polisen visste vem det var när de såg filmen sen. Okay. Då han sprang ut, de kunde inte springa i fatten. Och det, grejen var att man ska inte bara springa och stoppa tjuvar heller, och han hade massor med kanyler och grejer i sig, men det var en ren instinkt som bara blev.
Ja.
Så.
Men. Ja, fan, jag ser R-et nu. Och det har varit en bedrövlig återhämtning.
Bedrövlig har det inte varit.
Omfattande
återhämtning har det väl varit. Jag opererades i Västerås efter 5 dagar. Var sängliggande med en helt stelt ben i 3 veckor innan jag kunde röra mig överhuvudtaget. Sen hade jag ju benet inställning under 3 månader när jag fick röra det lite grann mer och mer.
Så att, men det var skönt att du var hemma och tog det lugnt och sådär, inte gick till gymmet. Eller?
Ja,
eller var du på gymmet?
Ja, alltså när jag tog bort stygnen. Efter 2 veckor så började jag väl träna. Men,
Ja, inte ben då kanske.
Nej, kanske inte ben. Nej, men sen är det ju också ett ställe där man mår väldigt bra av att vara. Så att jag var ju där faktiskt redan innan. Jag var ju där bara någon dag efter operationen för att sitta bara där ute och säga hej till alla människor.
Ja.
Men sen när jag tränar, det är ju fortfarande bara knät. Jag har ju en hel överkropp att kunna träna också. Ja. Så att,
den är ganska massiv, så att det finns lite att träna. Ja, nej, men precis. Mm. Men vi ska backa tillbaka. Vad yrkesmässigt då? Från bagerilinjen, bullbaket, bullbaksmorsan som du var på den tiden. Vad har du jobbat med?
Ja, vad har jag inte jobbat med? Nej, men jag har jobbat krogsmässigt, ordningsvakt. Inte helt konstigt kanske då. Men jag började faktiskt på krogen som croupier och stod och jobbade i kasino ett par år.
Okay.
Sen så har jag kört ordningsvakt. Jag har jobbat på ABF som datautbildare lite grann. Men efter det sen så öppnade ju Elgiganten i Västerås 99. Och tänkte att där borde jag ju kunna jobba eftersom att jag håller på med datorer. Så att då gick jag dit och frågade, hej, kan jag få jobb?
Var det då låg på Hella?
Jajamän.
Stämmer. Var du där också då?
Jajamän.
Då har vi definitivt träffats här ute. Det är där jag känner igen dig från början.
Det kan
nu.
Ja.
Nu är det.
Nej, så då frågade jag om jag kunde få jobb där. Och då sa de, absolut, vad kan du? Ja, jag kan datorer. Ja, men du är stor så du får börja på lagret. Så där började min resa dagen efter faktiskt då. Så började jag på lagret på Elgiganten.
Ja.
Och sen så har jag jobbat på Elgiganten egentligen hela tiden.
Ja.
Har jag gjort då, i olika positioner och olika butiker. Har jag gjort.
Just det. Fan, vad coolt. Alltså nu är du liksom uppe i chefs...
Ja, men precis. I Västerås så är man ju... man är ju fyra stycken som... Vi har ju en varuhuschef och sen har vi andra som är med och driver hela varuhuset. Då. Så att, innan så drev jag Eskilstuna varuhuset själv som ett mindre varuhus. Men det här är ett stort varuhus. Så här är vi som omsätter en hel del. Så att, där är jag idag.
Vad roligt.
Ja, och har varit ett gäng år.
Ja, för det, du är ju... det var ju dig jag ringde och hetsade i julas.
Exakt.
Jag bara, jag ska ha ett PS4. Har du något?
Jajamän, fast det var en PS5 du skulle ha.
Femma menar jag, förlåt. 1910-talet. Ja, 2010 ringde och ville ha tillbaka sitt spel.
Precis, jajamän. Men jag löste det åt dig också.
Ja, ja, det var bra. Det var bra. Då var vi där och härjade lite med personalen där.
Jajamän.
Okej. Jag tänker att vi ska... Nej, men fan, vi fortsätter på... Efter amerikansk fotboll, vad gjorde du då?
Ja, alltså under tiden jag hade lite paus amerikansk fotboll så provade jag på lite starka man-grejer och sånt där också. Som jag höll på med, gjorde jag. Och det gick väl okej faktiskt, får man väl säga också.
Är det typ motsvarande... Alltså det är strongman.
Strongman.
Heter det starka man på svenska?
Alltså man säger väl strongman också, men starka man, strongman.
Okay,
tävlingar.
Som jag tänkte om det var... Men det är samma tävlingar?
Det är samma tävlingar, exakt. Man drar lite bussar och... lyfte lite bilar, eller på sig. Lite sådana saker som jag provade på, gjorde jag.
Kände du att det här är någonting för mig liksom? Var du klippt och skuren för det?
Ja, jag är lite för kort kanske för att hålla på med det, men jag är ju sjukt stark, om jag får säga så, över bröst och axlar, så att mycket av grejerna går ju bra där, men det var lite kort, men det var kul att prova på. Och det är ju faktiskt en sport som folk förstår sig på lite mer än amerikansk fotboll.
Ja.
Drar du en buss så vet man att det är en buss man drar liksom.
Ja, exakt. Väldigt tydligt är det faktiskt.
Ja.
Men det här med längden, det var intressant. Jag har en fråga här. De här stenarna man ska lägga upp på sådana här olika höjder.
Mm.
Får du lägga upp på lägre höjd då?
Nej. Det är kanske det som var bekymmer på vissa tävlingar.
Så Magnus Samuelsson som är typ 4 meter längre än dig.
Ja,
han kunde liksom lägga upp det vid knäskålarna när du stod över huvudet typ.
Mm, lite så var det då när man provade att göra dem.
Nu känns det ju som att vi målar upp dig som var jättekort. Du är inte så jävla kort.
1,76.
Nej, ja, precis. Nej. Men det är för att du är så bred som du uppfattas som så kort. Det är så sjukt. Men Samuelsson, han är lång.
Han är lång och stor.
Ja, han är fan lång på riktigt.
Ja,
alltså.
Så är det.
Bara, hej Magnus. Och hans son är ju för fan... aslång, fast tunn.
Precis.
Alltså jämfört.
Ja.
Man ser att han har sjuka anlag, men han är fotbollsspelare tror jag.
Mm.
Ja, hur länge pågick den här karriären då?
Ja, men det var lite från och till. Det var lite små tävlingar och sen var det någon tävling med Västerås starkaste man och lite prova på och sådär. Så att det var kul, men det sliter ju också väldigt mycket på kroppen. Amerikansk fotboll har ju slitit på kroppen.
Ja.
Så att det var väl kanske inte den bästa kombon det heller, var det inte. Men,
hur kul är det liksom att leva i Västerås när Dick Ivars finns?
Ja, det var inte så jävla roligt. Det var
ingen... Ska du beskriva Dick Ivars bara lite snabbt? Alltså den största Henry jag sett.
Ja.
Han är gigantisk.
Ja.
Han är löjligt stark i allt.
I allt.
Han är bara så här, han är bara överdriven på alla det sätt. Hans brorsa, Jim Ivars, han har ju också så här sjuk fysik och tävlar i... Nu klassisk bodybuilding.
Ja, precis. Ja.
Och har sinnessjuk form. Liksom. Mm. Och sen var det ju, när tävlingen var nu i våras på den här expon i Västerås, då skulle man ju stå och lyfta någon så här greppad vikt. Och vad fan, Dick, alltså så här grovt grepp, så att det var ju skitsvårt att hålla.
Jag tror jag det rullade också.
Ja, exakt, rullade. Han lyfte ju för fan 115 kilo.
Ja, det var något sånt. Det var extremt mycket.
Och jag fick knappt upp 45, 50 liksom. Då fick man ju kriga. Då hade ju fan ont i hela armen efter det. Nej, han är bara sjuk. Så det kan ju inte vara askul. Och...
Nej, men vi möttes ju i Sverige, i Västerås starkaste man då. Och han vann ju den ganska överlägset. Jag hamnade på tredje plats, men... Ja, det var kul att vara med.
Så det var en stark jävel till.
Som ja, men det är Lawrence Ackley också, amerikansk fotbollsspelare. Och ser det med efter det också då, en elit i styrkelyft veteranmässigt. Så att han är ingen liten människa det heller.
Jag blir så trött på människor som ska hålla på att förstöra.
Ja, man vill ju vara bäst.
Ja, om vi tar just den biten. Ambitionsnivån att hela tiden vara bäst, prestera på alla plan hela tiden, det är någonting som jag kan känna igen. Har det någonting som har präglat ditt liv liksom?
Ja, men så har det väl gjort. Ända sedan jag började med amerikansk fotboll och det funkade bra. Då märkte jag att fan, det här, jag är bra på det här. Folk tycker om när jag är bra på saker. Och efter det så var det, oavsett vad jag gjorde egentligen, så ville jag vara bäst. Det spelade liksom ingen roll om det var att jag skulle... Oavsett vad jag jobbade med, jag skulle kunna mest, veta mest. Som kompis, jag skulle vara den bästa kompisen. Jag skulle alltid ställa upp för alla, göra allt för alla. Allting sånt. Det spelar liksom ingen roll vart man var någonstans. När jag fick en son så skulle jag vara den bästa pappan. Det finns inget annat. Mm. Så att det på gott och ont då.
Har du kommit fram till att det är helt omöjligt att prestera på 100% överallt?
Ja.
Tog det lång tid?
Det tog väldigt lång tid.
Jag har inte riktigt förstått det än, så det är därför jag ställer frågan.
det tog väldigt lång tid och det var en tuff resa var det då. Jag är väl inte riktigt där ännu heller. Jag känner ju fortfarande att ibland så börjar man rulla tillbaka där. Men jag har lite mer verktyg att gå tillbaka till idag och känna att, vänta nu, bromsa lite grann här. Mm. Är det verkligen viktigt på det sättet?
Exakt. Ditt mående då från unga år, kände du liksom att det här med övervikt och det, är det någonting som liksom har tyngt dig, ditt mående redan från start, eller har du liksom varit ganska obrydd om det?
Jag var väl ganska, egentligen obrydd var jag väl från början, vad jag tyckte själv i alla fall, men jag var ju väldigt tillbakadragen, så att det har väl en bit i det vet jag att det var väl lite så, man ville inte duscha efter gympan, man ville liksom helst att mamma skulle skriva en lapp att man inte skulle vara med på gympan för man hade ont någonstans. Lite sådana saker. Till att sen då få den här bekräftelsen när man är duktig på någonting.
Ja.
Så var det ju, liksom, det var ju som allting vände på något sätt. Var det då.
Och sen så måendet liksom förbättrades och du...
Det förbättrades, men sen så fanns det inget stopp. Som jag tror att du kan känna igen i vissa saker också. När man gör någonting så vill man göra mer och så vill man göra mer. Och sen vad fan...
Går alltid göra lite bättre.
Ja, men så, det går alltid göra lite bättre och sen finns det ju alltid någon minut över. För jag är mer effektiv i det här, då har jag 20 minuter till något annat.
Ja.
Och kunna vara bäst på.
100%.
Precis.
100%. Ja. Men när kände du det? För du har ju genomgått en jävla resa måendemässigt. När kände du liksom att det började... bli ett extremt problem liksom.
Alltså problemen börjar väl kanske egentligen 2017 kanske där omkring. Det var sjukt mycket för mig, men jag la på mig mer och mer saker och så här i efterhand så gjorde jag det på grund av att jag inte vågade ta det lugnt.
Ja.
För att då hade jag kanske känt hur jag egentligen mådde. Var det så att det spelade ingen roll vad jag gjorde för någonting. Det var mer och mer och mer. Om det var idrott, om det var jobb. Jag tog extra saker att göra på jobbet, huvudkontoret, allt. Ge mig mer jobb, jag har tid. Ja. Är det sova, det kan man göra sen. Det var lite så.
Sova kan man göra när man är död.
Exakt.
Klassiker.
Ja, nej, så där började det väl lite grann. Men det var ingenting, det är ju först i efterhand jag reflekterat över det. Utan då var det ju bara full fart som gällde. Hela tiden. Fram till egentligen 2019 när det sa stopp då egentligen.
Mm. Var det då när du slutade du av anledningen av att du mådde dåligt i amerikansk fotboll?
Nej, grejen var väl att jag hade väl halvt bestämt att det skulle vara min sista säsong. Alltså jag var ju alldeles för gammal för att spela, men i Sverige så gick det att spela fortfarande när jag kände att varför ska jag inte spela för? Varför ska jag bara coacha? Och jag var ordförande i föreningen med, jag kan ju lika gärna spela ändå där hela tiden.
Apropå prestera överallt.
Lite så då. Så att jag spelade ju den säsongen alltihopa, men sen det var hösten, jag hade väldigt väldigt mycket privat. Jag hade väldigt mycket, alltså jobbmässigt, vi byggde om våran butik. Jag hjälpte andra butiker. Nu ska jag absolut inte prata något ont om mitt företag, för att de var på mig flera gånger. Vill du verkligen göra alla de här sakerna? De sa till och med nej och jag sa jo.
Ja.
Så att de kände kanske mer än vad jag gjorde, utan det var mer, jag vill ha saker att göra, jag hinner mer, jag kan mer. Så det var mycket sånt då istället. Ja. Var det. Men sen så började det rinna över helt och hållet. Var det då.
Hur blev den vändningen då liksom? Hur blev det värre?
Ja, men det som kändes då, det var ju att jag hann ju egentligen inte med. Gjorde jag inte, utan det var ju så här, jag fick ta tid från annat. Och jag vill ju också alltid ställa upp för alla. Jag har alltid ställt upp för alla i vått och torrt, oavsett vad det har hjälpt för någonting. Det kan vara människor jag knappt känner som vill ha hjälp att flytta. Jag bara, jag är där, det är lugnt. Ja. Jag fixar, det är någon kompis eller någon som vill ha hjälp med någonting. Jag vågade aldrig säga nej, för då tänkte jag, då kommer de aldrig höra av sig till mig. Det var min känsla jag hade hela tiden. Och då fick jag ju börja med massor med vita lögner för att, ja, men jag har ju lovat de här två personerna att jag ska hjälpa dem, och jag har lovat mitt jobb att jag ska göra det här, och jag har det här med amerikanska fotbollen till exempel.
Ja.
Så fick jag hitta massor med vita lögner och hitta på saker för att säga att jag skulle göra någonting annat eller något hade hänt. Och så skulle jag försöka komma ihåg allt det där själv också. Så till slut så var det ju bara en pannkaka i hela huvudet.
Man sätter sig i en riktig
bajsmacka. Ja, men lite så var det då. Och där kände jag väl någonstans där att det här tar stopp. Mm. Gör det. Och för mig så är det ju väldigt allt eller inget. Och då var det så här, nej men nu skiter jag i det här. Rent krasst. Och det var i oktober.
Mm.
Då satte jag mig i en bil och sen kände jag att nej, nu ska jag hitta något ställe där jag kan möta en lastbil. Och sen ska jag bara köra in i den. Och tänkte att ut mot Karlskoga, den vägen, den är liten. Mm. Där åker jag. Så då började jag åka ditåt och satt i tankar. Helt plötsligt var jag i Strängnäs, så jag hade missat avfarten. Skitlack på mig själv för att jag hade missat det där. Klarade inte ens av det. Det var min tanke då liksom. Mm. Sen åkte jag bilen ta till, och sen så på något sätt så började väl någon förstå att jag mådde dåligt där också. Så till slut ringde syrran mig, och då satt jag på någon mack någonstans. Hon bara, stanna, jag kommer hämta dig.
Mm.
Och sen så var det där att det började, okej, men det här är inte bra. La in mig på akutpsyk, eller hon tvingade mig dit egentligen då. Så jag var där över ett par dagar, var inte beredd att ta någon hjälp, utan där var det mer att jag känner att jag behöver bara hjälp att sova. Ge mig tabletter. Och sen så är jag ganska duktig på att prata, få igenom min vilja. Så att jag var där i 2 dygn, och efter det så fick jag lite tabletter hem. Och där vände alltihopa åt fel håll. Gjorde det då.
Okej, så det som skulle bli vändningen till det bättre blev alltså sämre. Men känner du liksom att psykvården svek dig där, eller kan du bara känna att du var jävligt duktig på att snacka?
Nej, jag var bara jävligt duktig. Alltså, de ville ju ha kvar mig, och de kände att den här killen mår inte bra.
Men de kan inte tvångshålla det.
Nej, och jag var liksom, jag var inte beredd att ta hjälpen heller, och jag kände att, vad fan, jag kan ju allting själv. Jag har ju lyckats med allting sedan jag var 19. Det här är, vad är det för skit? Det är klart jag lyckas med det här. Ge mig bara något att kunna sova, så löser jag det här.
Ja.
Och sen så fick jag prata med en psykolog, och där var väl där det vände åt fel håll helt, för där fick jag väl i efterhand så är helt fel vad jag skulle göra från honom.
Ja.
Och jag är väldigt så att pratar jag med någon som är expert på ett område, så lyssnar jag på den personen. Och rådet jag fick, det var att okej, du är hjärntrött, du behöver vila helt, stänga av dig från allt och alla, träffa knappt din son, ingenting. Och då gjorde jag det. Och då gick jag från att ha hållit på i 200 km i timmen till noll. Och då vart jag ingenting värd för mig själv.
Ja, exakt.
Var det då. Så då satt jag typ hemma i ett mörker, gjorde ingenting. Absolut ingenting. Och där verkligen man kanske lite grann vilka som var ens riktiga vänner och inte. För ingen hörde av sig direkt heller. Eller de som försökte höra av sig, där vart jag mer också. Nej, jag vill inte ha någon kontakt. Och där är det så här. Och några som bara, nej, jag hörde inte av sig överhuvudtaget heller då. Vissa försökte. De har jag kvar som vänner idag. Men jag tog ju inte emot den kontakt. Alltså, nej, heller. Jag var ju helt emot allt då. Jag ska vara vila, jag ska ta det lugnt.
Kan vi bara reflektera över hans tips?
Mm.
Hur han måste ha missuppfattat. Vi säger att i vilket läge är det okej att ge ett sånt tips? Jag tänker ju liksom just hjärntrötthetsmässigt, inte depressionsmässigt.
Nej,
alltså
precis.
Mer så här, gått in i väggen stuk. Mm. Då känns det ju som att du mår ganska okej, men du är bara sönderarbetad.
Ja.
Är det då det är okej att ge ett sånt tips?
Alltså jag vet inte, jag är inte en sån person som kan ta det så lugnt. Alltså, så att det är väl kanske lite grann beroende på personer i vissa lägen också.
Ja.
Men det var det jag fick efter 40 minuters samtal med honom. Då var han klar. egentligen då, att det är det här du behöver göra.
För det är ju ett pissdåligt tips. Ja. Jag kan inte komma på ett enda fall där det inte är liksom, ta en promenad, umgås med folk du trivs med som inte lägger på dig något ansvar eller liksom, där du kan vara dig själv. Det kan ju, att sätta sig och koppla bort, till och med sin son liksom. Mm.
Nej, men det var verkligen så att du ska inte träffa någon, du behöver bara vila, du behöver fylla dina batterier. Och mina batterier fylls inte av att jag är själv, det gör det inte idag heller. Nej. Eller det kanske fylls av att jag är själv och tyst under ett dygn. Och sen stänger av allt. Men sen så måste jag göra saker igen. Positiva saker bara. Men där var det verkligen, du ska inte göra någonting.
Så självkänslan drog rakt ner i papperskorgen.
Ja, precis.
Att vara själv. Och man kan väl säga att, som du beskriver det, så är det att du inte har vågat vara dig själv innan och faktiskt möta den här ensamheten.
Nej, men det är ju så det har varit. Eftersom allting alltid har flyttat på och sen har det, allting har bara funkat hela tiden och jag har ökat hela tiden, så jag har aldrig vågat ta det lugnt. Eller jag har aldrig velat ta det lugnt. Men sen när jag väl skulle behöva det, så då kände jag att då är det kanske för sent redan då. Ja. När man tänker i efterhand. Att då, så här, när jag, hade jag då tagit det lugnt kanske då 2018, som jag kanske skulle ha gjort så här i efterhand, då hade jag nog väl aldrig varit där dit jag hamnade. Men jag är faktiskt, det låter ju kanske sjukt när vi går vidare sen, men jag är jävligt glad att jag hamnade där jag hamnade, för det hjälpte mig upp. Annars hade jag nog hamnat där förr eller senare ändå.
Ja.
Hade jag gjort.
Ja, exakt.
Så det vart liksom som en riktig brytpunkt. Ja. Var det.
Vad den här perioden då, beskriv hur du mådde och vad som hände sen.
Ja, alltså hur jag mådde, det var egentligen bara nattsvart. Alltså rent konkret, så jag har faktiskt inga minnen ifrån den tiden. Det var liksom, det var bara tomt. Det var bara så här ensamhet. Även om jag träffade några människor då och då och sånt där, så var det fortfarande bara tomt. Och jag vet att jag öppnade liksom ingen post, jag gjorde ingenting. Jag var bara hemma, var jag. Och sen så eskalerade det och jag fick ju mina sömntabletter och sen så fick jag mer sömntabletter för de inte funkar, så fick jag ännu mer och jag började spara undan, för jag tänkte att nej, men jag kommer att skita i det här. Någon dag här nu, då kommer jag skita allt. Så att jag sparar undan. Och jag hade precis gjort en av mina knäoperationer då också, så jag hade smärtstillande tabletter från det. Så jag ringde och sa att jag har ont i knät, jag behöver mer. Och då fick jag mer av dem också, så att jag kunde lägga undan. Mm. Så jag la undan och sen väntade jag bara på tillfället.
Så du hade bestämt dig?
Jag hade bestämt mig att avsluta livet, och jag hade bestämt mig, jag hade inte bestämt mig när. Nej. Men jag vet att bara blir det bara jobbigare en dag, då kommer jag göra det. Så att allting var egentligen förberett för det. Så jag gick egentligen bara och väntade. Gjorde.
Alltså det här är ju så extremt svårt för någon som inte har befunnit sig i det mörkret. Som, hur liksom... Vad är det jag vill fråga egentligen? Jo, men det, att resonera på det sättet där och då, det är ju extremt... resonemang när man är nykter, eller man ska säga, i sin tanke. Men kan du försöka beskriva hur... Kändes det som att du skulle göra någon en tjänst? Eller liksom?
Det var exakt så det var faktiskt. Alltså, folk, i efterhand så har folk sagt, vissa då, sagt, men hur fan kunde du göra det här? Tänk på alla andra runt dig. Ja, det var exakt det jag gjorde. Mm. Jag tänkte på alla andra runt mig. Jag tänkte på min son, jag tänkte på alla. Alla kommer att få det så mycket bättre om inte jag är kvar. För jag kommer inte vara någon börda för någon. Jag kommer inte finnas där och förstöra för någon. Jag försvinner istället, så kommer alla få ett mycket bättre liv. Det var liksom, det var anledningen. Mm. Och det är en väldigt kanske självisk tanke, men det var också en självisk tanke på det sättet att jag skulle få alla andra att må bättre.
Ja.
Var det.
För det där är ju, om man tittar lite på statistik. Jag har ju en bekant / vän som valde att avsluta sitt liv nu i midsommar. Då var det ju liksom, vi har ju pratat om den här podden länge, men som sagt, jag har ju extremt svårt att acceptera ett sånt val, och därför tänkte jag att det är perfekt att liksom kunna ställa sådana frågor. För statistiskt sett så har jag förstått att personer som känner som du gjorde på den tiden ofta väljer typ högtider eller någon, att det ofta blir i sammanhang med högtider, av just den anledningen att man känner att man gör alla andra en tjänst, och att det är lite nästan som att fira känns fel, men att det liksom blir att man ska komma ihåg den här dagen där ens pappa valde att avsluta sitt liv för att alltså som något positivt, men det blir ju helt...
Det blir ju jättefel. Så gjorde ju faktiskt, tänkte inte jag. Nu var det inträffade ju det 3 december, så det var ju om man skulle säga då, Lucia och jultiden, men det var ju inte...
Det fanns ingen tanke.
Det fanns ingen tanke, bara den enda tanken som fanns, och den är ju också kanske absurd så här i efterhand, men det var ju att Jag har min son varannan vecka. Jag skulle göra i början av den veckan som jag inte hade honom för att det skulle gå så lång tid som möjligt så att inte av någon anledning jag skulle ligga kvar hemma om han kommer hem till mig efter en vecka och jag ligger där död. Det var liksom det som var, det var det enda jag visste, att när jag gör det så kommer jag göra en måndag eller en tisdag den veckan jag inte har min son.
Okay.
Det var det jag visste.
Och då hade du liksom ett fönster på 2 veckors perioder.
Exakt, som du... så var det. Det var ju det var.
Hur lång tid innan liksom bestämde du för att...
Den dagen bestämde mig att då gör jag det.
Okej, okay, men jag tänkte planering.
Planeringen.
Planeringen månaden.
Ja, en månad ungefär. Runt en månad. Runt en månad. För att det här var, först var det i oktober som jag fick, alltså, var inlagd snabbt. Och sen fick det här att jag inte skulle träffa någon. Och det var ju där det började ännu mer av de tankarna. Och sen när jag fick mer och mer tabletter. Och då började jag säga, okej, okay, men fan, det här är kanske ett bättre sätt än att köra ihjäl mig själv mot en lastbil. För då kommer någon annan bli drabbad också. Så att det var liksom, okej, okay, tabletter är nog den bästa lösningen. Är det då? Och det är samma sak där. Jag ville ju inte göra någonting halvdant, så jag gjorde det ordentligt.
Ja.
Var det då?
Sjukt ändå. Alltså, att man kan vara så pass med att resonera som du beskriver. Det är ju...
Men det är också, det är väl en del av det här högpresterandet. Jag ville ju inte misslyckas. Nej, och det var ju ett stort misslyckande enligt mig då, när jag inte lyckades just då. Idag är det ju inte det. Idag är jag ju så tacksam så det finns inte. Ja. Men då och ett tag framöver så var jag ju inte så tacksam.
Ja.
Var jag inte.
Vad var det som fick bägaren att rinna över just den där, vad var det, måndag, tisdag?
En tisdag var det, vid 10:30 på kvällen. Jag vet faktiskt inte exakt vad det var som fick det att rinna över helt. Jag vet bara att det var bara sjukt mycket då. Jag hade väl fått några tråkiga samtal och lite såna här saker. Jag tänkte att nu, nej, jag skiter i det nu. Jag har tillräckligt med tabletter hemma, det här ska räcka. Jag har läst på, jag vet det mesta om grejerna. Jag gör det, bara. Och sen började jag pilla upp alla pillerna som jag hade och lägga dem i högar. Och, sen,
och det var en del?
Ja, men det var ju en del. Vi pratade lite snabbt om det innan. Totalt sett så var det ju faktiskt över 700 tabletter som jag tryckte i mig av starkare sort då. Mest bara för att jag inte skulle misslyckas. Bland de tabletterna så var det ju bland annat då 8 stycken, ja, man ska säga Imovan, Stilnoct, 8 stycken av dem.
Jesus.
Där du sover av en egentligen då. Och över 41 oxycodon, alltså morfintabletter. Och sen så var det 400 andra sömntabletter av lite lättare då former, men fortfarande som räcker gott och väl. Så du ska inte
så när man är sjukt dåsig på när man har tagit.
Exakt.
Jag har fått några
sånt. Ja, men precis då. Så att jag hade över 200
av... 80 sådana.
Jag hade över 200 av en modell, 124 av någon och 180 av någon annan och 100. Och det här har jag fått ut från läkare. Allting var ju receptbelagda medel som jag fått ut av läkare inom 1,5 månad också.
Alltså det är helt sjukt.
Ja, det är det. Och varken läkarna fråga eller apoteket, jag hämtar ut allting på apoteket här bredvid dig i omgångar. Och det är inte ens en fråga på varför jag ska ha så mycket. Det här är grejer som skulle räcka i 2-3 år till en människa. Men det fick jag utskrivet. Bara genom att prata med läkarna. Bara.
Ja, är helt sjukt. Och det där ställer du dig och liksom riggade i ordning då?
Jag ställde mig i riggade ordning där. Jag vet ju vilka som är långtidsverkande och vilka som verkade snabbt. Så jag la allt i högar. Tog alla som var långtidsverkande först. Sen gjorde jag så att jag skickade ut ett meddelande, tidsinställt meddelande på Facebook i en grupp till personer jag brydde mig väldigt mycket om. För att, så här, att det skulle komma efter 12 timmar till dem. Just mest bara för att min son inte skulle kunna se mig hemma och verkligen tala om vad som har hänt. Och varför. Så det var liksom en förklaring. Det var liksom ett självmordsbrev egentligen.
Okay.
Och varför jag gjorde det och lite grann hur jag mår och varför liksom allting. Som jag gjorde. Så jag gjorde klart det. Jag låste min dörr alltihopa. Och sen så tog jag resten av tabletterna. Sen la jag mig i sängen. Och det är det sista jag minns. Är det då. Efter 12 timmar så kommer det där meddelandet. Och då började det plinga i deras telefoner. De ringde min mamma. De ringde min syrra. Alla kom samtidigt till lägenheten tillsammans med polisen. Och började bryta upp dörren då. Och där låg jag då. Då enda de såg det var ett par fötter som stack ut från sovrummet. Jag hade väl varit uppe och gått eller någonting. Och sen så låg jag på golvet. Gjorde jag.
Så 12 timmar senare.
Ja.
Och du sitter ju uppenbarligen här idag.
Mm.
Hur fan är det möjligt?
Det frågar sig faktiskt sjukhuset och all personal där också. Och det låter väl klyschigt, men det var väl kanske inte min tid då. Mm. Men sen är det ju det att jag har ju alltid tränat. Jag är hyfsat vältränad. Jag har aldrig druckit alkohol hela mitt liv. Så att jag har en ganska, alltså ganska bra hjärta och ganska bra kropp i övrigt.
Mm.
Så det var väl lite grann det som hjälpte. Men de har fortfarande aldrig varit med om någon som har överlevt med den dosen av tabletter efter så lång tid. De försökte ju magpumpa mig. Jag var ju medvetslös. De försökte magpumpa mig. Det fanns ju ingenting. Så jag vart ju inlagd på IVA.
Det betyder att allting har löst och ja, liksom skickats ut i kroppen. Fy ja. Fan!
Så jag vart inlagd på IVA. De försökte väcka mig dag ett. Det gick inte. De försökte väcka mig dag två. Det gick inte. Mamma och syrran satt där. De fick liksom, okej, men det är inte säkert att han kommer att vakna. Och vaknar han, då kommer han säkerligen ha ganska mycket men av det här. Tredje dygnet då gick det att väcka mig. Och det är då först jag minns någonting igen. Och det var när de drog ut den ur halsen, min, alltså slangarna ur halsen. Då var det, då vaknade jag till. Men sen är jag alltid ett blur. Hur länge som helst. Jag var ju så hög så det var ju sjukt. Var det.
Det tog ju fan en månad att bli av med det där.
Ja, alltså jag, det, så att det vart ju, jag ville ju inte att de frågade mig. Jag tyckte ju att så här efterhand när jag låg där, jag tyckte de kom in varje sekund och frågade mig, ville träffa dem som sitter och väntar. Men jag tog väl längre tid, men jag var ju inte med. Men jag sa bara nej. Men till slut så träffade jag mamma. Och det första jag sa det var förlåt. Hon bara, för vadå? Jag bara, för att jag inte lyckades. Det var det första jag sa då. Var det då? Och sen vet jag att det andra vart jag lack på, för då var hon bara, men de här har varit här och det här, vet du, vart jag, så vad fan har du sagt det till alla för? Hon bara, det har gått 3 dagar. Och jag bara, jaha. Alltså, jag hade ingen aning. Var det då? Och då vart jag flyttad då till MAVA, avgiftningen egentligen. Och där, det var ju där jag blev lite rädd, för att jag låg ju bara och skakade. Jag kunde ju inte dricka, jag kunde inte hålla i besticken, jag kunde inte sätta mig upp. Jag fick ju hjälp av 2-3 pers, det är samma sak där. Jag är inte den minsta, jag skulle gå på toa, de fick försöka vara 3-4 pers och hjälpa mig. Då bara, okej, är det så här mitt liv kommer vara nu? Kommer jag vara så här, då vill jag inte leva ändå.
Nej.
Och alla mina värden var helt åt skogen. Dag 1 där, dag 2 där, vaknade dag 3, för jag måste gå på toa. Och gick jag på toa, inga problem.
Så, det är bara...
då, och sen så kom de in, kollade alla mina värden, var bra. De bara, vad hände? Jag bara, nej, jag kan få åka hem. De bara, nej. Men, och då vart jag ju inlagd på psyk.
Ja.
Och det är jag jättetacksam för. Och där, då är det liksom då det började vända. Var det. Det var där jag tog hjälpen då istället. Verkligen, okej, fan det här, det hände någonting.
Ja.
Så där vart jag ju, jag vart ju kvar där i 3 veckor. Jag vart ju kvar där, jag fick ju komma hem precis före jul, eller runt julen där fick jag komma hem då. Så där var jag inlagd hela tiden.
Vad hände där? Är det samtal? Är det liksom, hur går det till?
Ja, det var mycket. Alltså, när jag kom dit i början så var det ju 15 minuters kontroller. Jag fick ju inte ha dörren stängd, ingenting. Eftersom jag var så självmordsbenägen.
Suicid, ja.
Så att, det var mycket sånt. Men jag kände mig då öppen där också. Så när alla kom, många av dem var ju så här intresserade av hur jag kunde överleva också. Så jag var ju typ... De kom ju till mig, jag var lite frågvisa och jag kände så här, men jag kan berätta för dem vad som har hänt och varför. Och det var ju då jag kände att, men det här, jag kan öppna mig liksom, nu vill jag ha hjälpen. Så då fick jag ju prata och där fick jag ju börja prata med några psykologer lite grann och det vidare också. Och sen, jag var ju mer öppen för att ta hjälpen där och jag satt ju inlåst egentligen, jag fick ju inte gå ut därifrån. Så att då var jag ju där och då började jag ta emot det. Var det då. Där började jag väl bestämma mig lite grann kanske också. Jag hade ju kvar, eller jag, väldigt lång tid hade jag ju kvar de här tankarna liksom att vad fan, det här kan jag göra någonting av. Började skriva på liksom, men hur ska jag kunna gå ut och prata med företag om att må dåligt och sen må bra, för nu mår jag ju bra.
Okay.
Det var liksom mina första tankar och där började ju då rätt psykolog som jag fick då prata med att du mår inte bra.
Nej. Nej, börja om direkt.
Ja, liksom. Men det var så det kändes liksom. Ja, men fan, jag är klar nu, jag ringde till jobbet, bara, kan jag börja jobba imorgon igen? Alltså det var lite åt det hållet liksom. Men nej, så att det, jag är jättetacksam för dem idag. Och det är ingenting jag skäms för heller, utan det, fan, det händer den bästa, det händer alla. Och man måste vara öppen med det på det sättet.
100%.
Sen var det många som frågade mig också, men vi tyckte att du mådde lite dåligt, vi skulle ha brytt oss mer. Jag bara, ni hade kunnat bryta det mycket som helst, ingen hade sett att jag mådde så dåligt. Jag hade inte visat det för någon, hade jag inte gjort. Så att jag, det är så här, ingen skuld på er för det saken. Liksom, ingen hade kunnat hjälpa mig.
Det här är ju liksom miljonfrågan. Hur ska vi kunna hitta de här människorna som mår så här dåligt men som inte visar ett skit? För att det är liksom, jag har, vad är det, 5 vänner nu som har gjort, som så här, i min bekantskapskrets ska jag säga, som liksom har gjort såna här tragiska beslut och ingen har förstått varför förrän efteråt liksom.
Jag tror ju att det måste vågas prata mer om. Helt och hållet. Jag tror att det är där grunden är egentligen. Att det ska inte vara sånt tabu att prata om att man mår dåligt.
Nej.
Det är lite grann att var och en borde gå och träffa en psykolog oavsett om man var bra eller dåligt.
Ja, 100%.
Är det då? Så att det är mycket sådana saker. Men sen också att man vågar säga till att man mår dåligt. Att det är faktiskt inget dåligt. Alltså på det sättet. Ju mer man pratar om det. Jag är ganska öppen med det och varit på min Instagram hela tiden också. Jag menar, jag har mina perioder fortfarande när jag mår jäkligt dåligt. Och jag menar, jag kan skriva det. Att fan, jag mår inte bra just nu, men jag är snart tillbaka igen. Ja. Och det är där jag är liksom. Och menar, jag vet att jag har pratat med vissa som jag har hjälpt den vägen också, bara för att de bara, men fan, mår du dåligt? Hur kan du må dåligt? Allt är så jäkla bra.
Ja.
Det är fan inte det.
Nej.
Nej, så att jag tror att där är det början, att man är man mer öppen och pratar mer om det, sådana som kanske har varit med om det eller andra som bryr sig om det, så kommer de som mår dåligt våga kunna öppna sig lite mer också.
Ja.
Där tror jag. Att kunna tvinga någon att prata, det är helt omöjligt. Att gå på någon som mår dåligt, jag vet att du mår dåligt, kom och prata, det är bara som att låsa ytterligare lås istället.
Ja.
Det är
det som är så svårt.
Det är sjukt svårt. Och det finns ju inget riktigt svar, för att då hade vi inte haft problemet vi har idag.
Exakt.
Men det gäller att vara öppen.
Ja, verkligen. Hur har det varit då sen liksom återhämtningen sen dess? Hur har det funkat med familjemedlemmar och liksom så?
Alltså, allting har ju funkat väldigt bra. Jag har ju varit väldigt, väldigt öppen. Ja. Har jag varit. Och fått den förståelsen också. Sen är jag, som vi har pratat om, som vi är också då, högpresterande människor. Och jag hade ju så här, varför gjorde jag allt det här? Och vad hände egentligen? Så att jag har ju jobbat med en hel del. Jag läste en del böcker. Bland annat så Joakim Lundell läste hans böcker och kände mig, fan, jag känner igen en del av hur han är som person i mig själv. Mm. Började läsa på lite mer. Pratade med en psykolog som jag hade då på psyk. Jag hade den psykologen i 1,5 år varje vecka som jag gick och pratade med. Mycket KBT, mycket hur man ska vara och tänka på och sånt. Att jag vill göra utredning om jag har någon ADHD, någonting, var allt. Bara, någonting är inte rätt liksom. Och det är inte för att kunna skylla på något, utan det var mer så här, jag vill veta vad det är så att jag kan arbeta med det. Jag vill inte ha någon medicin för det. Jag vill veta varför och det. Och då gick jag i utredningar och det kom ju fram till att jag har autism spektra 1. Alltså Asperger.
Okay.
Oh. Exakt, och faktiskt om Joakim Lundell har. Mycket av det jag kände igen honom i, det var liksom att jag kan inte kolla på människor. Alltså titta i ögonen, det är svårt. Jag kan mycket sånt på grund av mitt jobb. Jag har gjort det mycket då, men för mig är det väldigt svårt. Det är svårt att prata i telefon med okända människor.
Mm.
Jag kan inte sitta och ta det lugnt någonstans. Jag måste liksom ha ryggen fri och titta på alla människor. Jag vill veta allt som händer. Jag har sjuk koll på allt. Alltså mycket sådana saker. Och det kom ju fram till att, som sagt, att jag hade då, som sagt, Asperger. Och det förklarar lite grann av att jag har haft det drivet som jag har haft. Att allting ska vara på ett visst sätt. Allt ska vara så jäkla bra som möjligt. Allting.
Ja.
ADHD sa de, nej, det har du inte. För du gör 1000 saker, men du gör klart varenda en till punkt och pricka. Det är bra. Alltså, ja. Så att det är lite skillnad då. Och det var ju bara för att jag är extremt högpresterande och vägrar ge mig då. Så det var ju bara vinnarskalle där då. Men så att det är där, så det är mycket det jag har jobbat med. Mycket jobbat med om jag börjar må dåligt igen, vad är steget tillbaka?
Ja, exakt.
Och väldigt mycket där i början var ju så här, när jag pratade, då var det så här, ja, men om du går tillbaka till jobbet nu då, och sen så skiter sig den här grejen, vad gör du då? Jag tar livet av mig. Alltså det var min första tanke i säkert ett halvår.
Ja, det var så.
Ja, alltså, nej men vad fan, då misslyckas, då är jag bara dö. Alltså det var det som var. Tills att när jag var där de sista gångerna, då var det så här, okej, men om du inte lyckas med, vad gör du då? Nej, men då backa ett steg, kolla vad kan jag göra bättre? Och om inte det funkar då? Nej, men då får jag fråga någon om hjälp. Okej, om inte det funkar då? Nej, men då får jag kanske tala om för mina närmsta att fan, jag mår inte så bra just nu.
Mm.
Och sen då? Ja, men då får jag ringa till er och lägga in mig. Alltså, då var det så här typ steg 87 skulle vara kanske att ja, men då skiter jag i det här.
Mm.
Alltså, så att det är mycket den biten man har fått jobbat med. Och se, hitta utvägar och sen då hitta sätt att gå tillbaka till. Och det är lite så jag har jobbat mycket. Att jag har ju väldigt mycket kvar i min telefon från tiden när jag mådde dåligt. Alla quotes man har sparat, typ om att livet är skit och allt möjligt. Och det är lite grann för att kunna gå tillbaka till ibland att fan, så här dåligt har jag mått, så här bra mår jag idag. Mm. Likadant som jag skriver när jag mår som bäst, så har jag böcker som jag skriver i. Det här har jag gjort bra, det här mår jag bra. När jag då mår lite sämre, går jag tillbaka, kan jag kolla den här. Men fan, jag mådde ju så här bra bara för 2 veckor sedan.
Mm.
Åt det hållet då. Så det har jag jobbat väldigt mycket med mig själv på den biten.
Ja. Fan, jävla bra. Här, nu får vi ju asmycket matnyttigt. Bra. Men ja, det är ju... Det är som sagt är extremt svårt. Jag försöker förstå. Jag känner igen mig i mycket du säger. Alltså, men samtidigt så blir det inte liksom så stora svängningar.
Nej.
Jag kan ju också säga att det bara skiter det. Alltså, det är så här, fast från det till att liksom faktiskt må så pass dåligt så att det är ett alternativ. Liksom.
Nej, men och så är det ju. Människor är olika och jag valde den vägen istället för att fortsätta. Och som sagt, idag men jag menar, hade du frågat mig för ett halvår sedan hade jag sagt, fan jag har aldrig mått bättre. Frågar du mig idag, skulle jag svara, jag har aldrig mått bättre. Jag är fortfarande på väg tillbaka. Jag vet inte när om jag kommer vara 100% bra någon gång, men jag mår bättre och bättre och mina låga perioder blir färre och kortare. Blir de hela tiden. Vilket gör att allting annat i livet funkar så mycket bättre hela tiden nu.
Det här med lycka. Alltså, jag tycker ju att vi har strulat till hela vår existens, hela vårt samhälle bygger på att vi hela tiden strävar mot lycka. Och sen har vi liksom massa verktyg som gör att vi blir olyckliga. Ta sociala medier till exempel.
Ja.
Folk tittar på det jag gör och tänker, åh, vad lycklig han måste vara för att han har de bilarna eller gör bla bla bla.
Precis.
Jag tittar på andra med precis samma glasögon. Sen kan jag titta på folk som så här, djupt kristna människor som bara verkar vara så här, halleluja. Alltså det är så här, jag bara, vad fan, vad gör jag för fel?
Ja.
För de är lyckliga.
Precis.
Och de kanske tittar, alltså förstår du, det är så här, jag tror vi måste bara komma fram till att alla är olyckliga.
Ja.
Alltså det är så här, att vara komplett lycklig är liksom en utopi.
Ja.
Vi kommer aldrig komma dit.
Nej, absolut.
Det är samma så här, folk sitter och tittar på typ så här kärleksfilmer där allting är så här tillrättalagt och allting bara, det där vill jag ha. Man bara, om det där är det du vill ha och det du strävar efter, då kan du bara skita i förhållande överhuvudtaget. För det kommer aldrig vara perfekt.
Nej, men lite så är det ju. Och många vill ju ha det här perfekta idag. Och det är ju sociala mediers fel. Sociala medier är bra, absolut, på många sätt. Men det visar ju också en sjukt skev bild av världen.
100%.
Och jag var ju också en av dem som gjorde det. För jag visar ju en sjukt skev bild av mig själv och hur bra jag mådde när jag mådde som innan det här jag kom hela vägen dit. Mitt liv har ju aldrig varit bättre på sociala medier.
Nej.
Jag gjorde allt hela tiden med människor, med grabben, med allt. För fan, jag var ju king var det. Det kunde ju aldrig bli bättre. Men det är ju också bara en fasad för att visa.
Exakt. Det där är sjukt svårt att få det äkta.
Ja.
Alltså, jag håller på att kriga med det där gång på gång på gång. För man vill ändå göra fräna prylar. Men samtidigt så måste det vara kännas äkta i grund och botten. Jag kan spy på mig själv när jag har gått för långt. Och man bara så här, det här är för tillrättalagt.
Ja.
Fuck you, Linus. Nu förstör du mer än vad du gör.
Ja, men det är ju så. Saker ska inte vara så jävla perfekta.
Nej.
Och det är väl någonting som jag har lärt mig. Och det är ju jättesvårt.
Ja.
För att jag alltid tyckt att det ska vara det. Allt ska vara så jäkla perfekt.
Ja.
Och gör man inte det, då har man misslyckats. Men det är ju tvärtom.
Mm.
Ja. Så är det ju. Så att där är det ju liksom, var nöjd liksom med det du har som är bra. För allt som du säger, det kan inte vara, allt kan inte vara bra.
Nej.
Är det inte. Njut av livet.
Njut av livet.
Exakt.
Det är så här, vi avslutar med de orden.
Ja,
njut för fan av livet.
Jajamän.
Vet du vad vi ska göra? Vi ska faktiskt köra en liten afterpod för vi ska prata om din kommande tävlingskarriär. För du har ju en ny karriär.
Ja, men förhoppningsvis.
Lite bodybuilding.
Jajamän.
Du, tack snälla för att du kom hit och berättade och delade din historia. Det uppskattas enormt.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Grymt. Vi hörs nästa gång. Vill du höra ett eftersnack med dagens gäst så gör du det genom att gå in på patreon.com/lifeofswk.